Då är det så här att det är tutt-torsdag och inte bara vilken tutt-torsdag som helst utan den allra första tutt-torsdagen. Och jag har, när jag säger det här ordet så påminner det mig om hur jag känner att jag vet inte, ska det vara tre t-n i det? Ska det vara två t-n om man skriver? Jag vet inte. Tutt-torsdag. Är det två ord så är det tre t-n. Det här är Susanne. Hon sitter bredvid mig och undrar också, tror jag, om det ska vara tre t-n. Nu fick jag inte att tänka på.
Ja, precis.
Jag fascinerade. Ja. Och Susanne är här därför att hon är engagerad i något som heter Amningshjälpen och är hjälpmamma där och brinner för frågan och jobbar med frågan jättemycket. Inte heltidsarbete.
Nej.
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 Men mycket.
Ja, alltså det är ju ett volontärsarbete kan man säga. Någonting man gör på sin fritid. Men absolut så har det i särskilt periodvis varit otroligt intensivt med att jag pratar mycket med mammor som vill ha råd och stöd.
Och det bryter lite med trenden i min i magpodden, men jag tänkte att det här är helt okej. För jag kände på den här kategorin att jag skulle ta in någon som inte har varit fotografkund hos mig faktiskt. Men däremot skulle jag i alla fall fotograferas idag, för man måste visa hur det ser ut. Men alltså, i vanliga fall tänkte jag att nu ska folk bara sitta och prata om saker och ting. Och känna, nej, den här området vill jag nog ha någon som håller på med det jättemycket till att börja med, som första samtalet. Och det känns jättekul att du är här. Tack för att du tog dig tid. Och vi har redan pratat en stund här om massa olika saker. Men vi ska ta och börja med, för tanken var så här att nu ska jag, när det här läggs upp på magpodden så ska det liksom finnas lite info. För jag upplever verkligen att det inte finns info ute i samhället i allmänhet. Så många tar reda på väldigt mycket om barnvagnarna. Och som är bäst, och folk googlar ju och läser på och tar reda på massa grejer om allt möjligt inför de ska bli föräldrar. För gjorde jag det, jag känner många som gör så. Men amningen just, är det inte många som liksom forskar på innan man får barn alltså. Men nu finns det en kurs. Kan du berätta om den där kursen du pratade om och berätta lite om den? Som är full verkar som, men jag hoppas att ni får flera möjligheter.
Ja, precis. Jo, de tre senaste åren så har föreningen Amningshjälpen då, som jag är medlem i och engagerad för som hjälpmamma, drivit ett projekt ihop med studieförbundet Sensus och finansierat av Allmänna arvsfonden. Mm. Och projektet heter Förberedande amningskurs för blivande föräldrar. Mm. Och det är precis vad det låter som då. Då bjuder vi in par som är gravida, både blivande mammor och pappor, från vecka 20 ungefär. Och så har vi då en kurs där vi fyra träffar, pratar om olika aspekter på amning, både rena reflektioner om vad har man själv för erfarenheter sedan tidigare. Vi pratar om amning, hur det fungerar såklart. Mm. Rent fysiologiskt, vi pratar om amning som ett kulturellt fenomen, både i andra kulturer. Mm. Hur ser det ut i vår egen kultur? Det är just genom att titta på filmer om hur det ser ut i till exempel lite mer primitiva stamkulturer som man börjar också reflektera över hur vi faktiskt har det med amning i vår kultur.
Ja.
Vi pratar såklart om olika hjälpmedel man kan behöva. Bara för att man ska vara medveten om vad som finns om man råkar på problem. Och sen så pratar vi väldigt mycket om såklart hur man löser olika eventuella problem som vi vet att det är vanligt att mammor råkar på.
För det är så, det här är ju så grejen, jag har ju bara ett barn. Mm. Hur många barn har du?
Tre.
Du har tre barn, ja. Just det. Och då har man ju bara sin egen, jag personligen då har ju bara min egen erfarenhet med amningen. Det enda man har som referens, så kan man kanske läsa historier och hört andra berätta, men inte så himla mycket ändå tror jag, i alla fall möjligen. Ja. Och då tänker jag så här att hur får alla problem? Eller du som är som hjälper mamma mycket. Är det som att, vad säger du statistiskt? Har du, du kanske till och med har statistik på det? Eller?
Nej, jag kan väl inte riktigt säga hur vanligt det är att man får problem. Men jag kan säga att amning är verkligen en läroprocess.
Ja.
Och det är det för alla. Och det är det faktiskt också varje gång man får barn. Därför att amning är ju ett samspel mellan en mamma och hennes bebis. Mm. Så även om man får sitt andra eller kanske sitt tredje barn. Så även om man har ammat tidigare. Så är det ändå ett nytt barn som man ska lära sig att samspela med. Mm. Och som kanske har en lite annorlunda sugteknik. Mm. Eller annorlunda signaler och sådär. Så att det är nytt varje gång faktiskt.
Det är lite fascinerande. För när jag pratade med en kompis häromdagen. Jag har ju så här bara ett barn då. Då sa hon att mitt första barn var det problem med. Han tog inte tag, han sög inte. Han fick inte, det var liksom jätte... Det var hennes första barn då. Mm. Och då sa hon att det kan ju vara att jag var lite orolig och spänd. Det var första gången sådär. För nästa unge, hon liksom sög nästan livet ur. Men det var liksom inga problem. Hon bara åt som en häst liksom.
Ja.
Och att det var så olika, att det verkligen kan vara olika. Och det gäller ju, som jag då som brinner för det också, gärna vill hjälpa folk som kommer hit, så känner jag att jag har väldigt lite erfarenhet, jag har bara min liksom. Och då måste man nog utbilda sig. Men du har varit hjälpmamma ett tag nu.
Mm, jag har varit hjälpmamma sedan 2007.
Ja.
Och det var, jag kan säga att lite om jag ska berätta min egen historia då. Så när jag fick mitt första barn 2003, då kunde jag väldigt lite om amning. Och jag hade väldigt många i min släkt som inte hade kunnat amma. Så jag var verkligen orolig för att det inte skulle gå. Ändå hade jag läst på alldeles för dåligt. Så jag fick problem då med mitt första barn. Men jag lyckades lösa det med hjälp av då personer från amningshjälpen som jag fick råd och stöd ifrån. Mm. Via ett internetforum som jag hängde på då. Och när jag fick mitt andra barn 2006, då hade jag bestämt mig för att jag skulle gå mer själv i amningshjälpen. Och jag ville gärna lära mig om amning nu. Jag kunde ju så att säga amma själv, men jag ville gärna lära mig så pass mycket att jag också kunde bli hjälpmamma och ge råd till andra. Och det är faktiskt väldigt vanligt. Nästan alla våra hjälpmammor har själva haft problem när de fick sitt första barn. Och sen vill man lära sig mer om amning, eller man gör det på kuppen när man löser sina egna problem. Och så vill man engagera sig i föreningen och ge tillbaka då av det här stödet som man själv då upplevde att man fick så bra.
Ja, det var nog lite det som triggade igång mig också, tror jag. Att det var, jag hade problem, fick så otroligt fin hjälp av henne. Vad hette hon nu som var
Katarina.
Katarina var det, precis. Och då kände jag att det här, ja, inte hela tiden. Jag tänkte på det då att jag ville hjälpa till, men så tar ju livet över. Men nu då när jag fotograferar nyfödda praktiskt taget nästan hela tiden, så känner jag att nu är det dags igen att ta tag i det här. Men jag tänkte så här också, vi pratade om det här med hur folk, hur, den här statistiken du pratade om, att de flesta vill amma. Berätta lite om det här som du sa till mig om det och hur det funkar.
Jo, som sagt, man kan ju fråga sig, vad kommer liksom den här viljan hos mammor att amma ifrån, och hur många är det egentligen som vill amma? Och då har man gjort studier på amningscentrum vid Karolinska sjukhuset i Solna och frågat då gravida mammor, och då är det ju en förkrossande majoritet, ungefär 97% har jag för mig, av alla blivande mammor då, som säger att de vill amma. Några procent vill ju såklart inte det, de har redan bestämt sig av olika anledningar, men de allra flesta, de vill ju amma. Och sen då så kan vi ju se att det är ungefär 97% som påbörjar amning den första veckan efter att bebisen är född. Men sen så sjunker det ju ganska drastiskt då, så att efter 2 månader så är det, jag tror att det är 67% som fortfarande helammar efter 2 månader, om jag minns siffrorna rätt. Så att det är ju ett jättestort tapp då av mammor som inte ammar alls längre eller bara ammar delvis. Därför att de inte lyckades helamma så bra som de hade hoppats och tänkt. Och det är ju just de här mammorna som vi gärna vill liksom slå ett slag för, eller vad man ska säga, att de behöver ju bättre råd och stöd och hjälp att lyckas med sin amning, för det var ju vad de ändå gav uttryck för att de ville.
Ja, precis. Och då tänker jag, för jag undrar det ibland, för jag märker ibland när de kommer hit att man är nervös och inte vet hur det ska vara, och jag tycker det finns så otroligt lite, eller jag har inte varit där när de var på BB, det kanske finns någon, men så, det handlar om vilka som jobbar där typ då, för en del brinner ju för detta och vill hjälpa till och visa och prata, men hur mycket de hinner på en BB-avdelning vet jag inte heller riktigt. Det är väl...
Nej, och det är ju så ofantligt kort tid. Vi brukar ju säga att det tar i alla fall, skulle jag säga, minst ett par veckor att få igång en amning som man känner att det fungerar. Och för många mammor första gången, då tar det kanske 2 månader innan man känner sig helt avslappnad med sin amning och känner att man kan amma utan problem var som helst, var man än befinner sig med sin bebis.
Men då kickar ju det här in, det här som jag tycker är så starkt, man har ju den här otroliga instinkten att ta hand om sitt barn. Och då, för vi pratade lite grann om det här med ersättning, att det är väldigt många som kör ersättning, och då att man vill ju mata sitt barn. Man, det är ju en, man ska inte tappa dem, man ska se att de får mat. Det är typ man grundläggande in så vi håller dem vid liv. Och att det har så mycket att göra med ens egen kapacitet. Och jag tror det finns väldigt mycket att man, hur är man, press på sig själv att vara en bra mamma. Och det har man oro över, är man en bra mamma? Och jag hade mycket problem med det. Jag hade höga förväntningar på mig själv. Och om då man inte har mjölk, alltså det här måste ju vara jättejobbigt. Och hur, vem väntar i 2 veckor på att kunna få, alltså... Det som slår mig är att om det händer, då måste man ju, det tar över instinkten att mata sitt barn. Och då tar man till vad som helst. Och tror inte att, det är väl ingen som tror på att ja, men om 2 veckor kommer det här gå bra, eller 3 veckor. Man orkar inte vänta så länge.
Nej. Fast nu när jag säger 2-3 veckor med problem, så handlar det ju inte om att man inte har mjölk under den tiden, men det kanske handlar om att det gör ont att amma. Att man ser att bebisen får i sig, man kanske helammar, men det gör ändå ont och man sitter hemma och lider. Man bävar inför nästa amningstillfälle och tänker att oj, nu är det bara max 2 timmar kvar, för att man vet då att det brukar vara 2 timmar mellan amningarna. Och när man, och det är väldigt lätt att hamna i en väldigt liksom destruktiv cirkel när man bara känner att allting med amningen är jättejobbigt. Men det vi vill säga då, det är att ja, så är det för många de allra första tiden. Och det viktiga då är ju att man får stöd under den här tiden. Så att man känner att man kan lösa det som inte fungerar optimalt. Och att det finns hopp att man kommer att klara sig igenom det här. För jag tror ändå att väldigt många mammor, det är klart att det är jobbigt att behöva ha liksom ont av amningen i några veckor, men om man vet att belöningen är att det kommer att funka sen, så tror jag nog att många är villiga att gå igenom det här. Man har ju precis gått igenom en graviditet och en förlossning med massor med olika krämpor för att man vill nå det här målet. Och som sagt, det är inget ovanligt eller konstigt att det gör lite ont av amningen i början. Men att i de allra flesta fall då så är det ett övergående problem.
Men är det någonting som, det tror jag också att det är så. Att det, men det är så väldigt få som får det här stödet. Var ska stödet komma ifrån? Man är ju ensam hemma, sen kommer mannen hem och sen, eller kvinnan vad man nu lever med. Och det är allt man har omkring sig. Det är allt man har. Om man inte är riktig googlare liksom. Eller hur?
Precis, och det viktigaste stödet, det är ju kunskap. Alltså man brukar säga kunskap är makt. Och det är ju verkligen i det här fallet att har man kunskap om hur amning fungerar, om de vanligaste problemen som brukar uppstå, hur man ska lösa dem och var man får tag på mer hjälp om man behöver det, för att man känner att här behövs det ännu mer kunskap än det jag besitter. Då har man ju ett jättebra utgångsläge. Om dessutom ens partner också kan det här. Är insatt i hur amning fungerar. Och man kan bolla med partnern. Okej, men om jag håller så här ser det bättre ut. Om partnern då är tillräckligt kompetent för att kunna hjälpa till med det här. Då är man ju två. Då har man ett jättebra stöd. Och faktum är att det har visat sig då i olika forskningsstudier. Att partners stöd är det viktigaste, den enskilt viktigaste faktorn för om en mamma ska lyckas med sin amning eller inte.
Det är så.
Ja, så är det.
Jag undrar på att ni vill ha par med er då, till de här kurserna.
Ja, precis. Och det är ju viktigt för oss att man ser amning är ett familjegemensamt projekt.
Det har jag tänkt på förut.
Och en annan intressant grej som man också har kunnat se i forskningsstudier är att par som överhuvudtaget är mer jämställda när man tittar på olika aspekter, hur man fördelar föräldraledigheten och hur mycket ansvar man tar för barnen och sådär, där ammas det i större utsträckning. Jaha. Så man brukar ju ofta höra liksom att jag har amning, det är inte jämställt att amma för det är bara mamman som kan. Men det verkar inte finnas en motsättning där, men tvärtom verkar jämställdhet vara en förutsättning för att man ska kunna lyckas bra med sin amning.
Jaha.
Och i par som inte lever särskilt jämställda, där har man då sett också att även om man övergår till flaskmatning så innebär inte det att pappan nödvändigtvis tar ett större ansvar för bebisen, utan då är det oftast mamman som flaskmatar i alla fall. Om hon är föräldraledig, då är det hon ändå. Så att det är inte så att flaskmatning är någon sorts mirakelmetod för att åstadkomma bättre jämställdhet. Ja, fastän om det är då mamman som är föräldraledig, då brukar det vara hon som får ta nätterna
i alla fall. Just det, jag har inte ens tänkt på att det kan vara så också. Ja, det här är så fascinerande för att det här är ett sprängstoff. Vi snackade också nyss om det här innan vi började med den här inspelningen, att man har så mycket rekommendationer i samhället om olika saker man ska göra. Sen är det ingen som lägger lag på det, men att man ska motionera och äta sig och äta så och inte så. Mycket saker. Och att, men det är väldigt känsligt att rekommendera amning. Jag vet inte, kanske jag som i alla fall får den känslan. Jag säger bara vad det känns som. Och själv också så är man rädd. Det är så mycket tips och råd och press i alla fall på nya mammor. Och inte minst från dem själva. Och därför är det här en konstig, alltså det är svårt att förhålla sig till hur mycket ska man liksom lägga sig i.
Jag tror så här att anledningen till att just amningsrekommendationer är så känsliga, det är för att det för så många mammor inte är ett fritt val om man vill amma eller inte. För de här 3% då som redan från början vet att de inte vill amma, det är liksom inte kontroversiellt för dem. De har ju redan bestämt sig, de har valt bort det av olika anledningar. Men de här 97% som gärna ville amma då vet vi att det är inte alla av dem som kommer att lyckas amma fastän de gärna vill det. Och det beror ju på att de inte har fått rätt hjälp och stöd i de allra flesta fall. Det är klart att det finns komplikationer som gör att det är mer eller mindre omöjligt för ett mamma-barnpar att amma, eller det är så svårt eller så smärtsamt att hon inte tycker att det är värt det. Ja. Men för de allra flesta ändå så är problem lösbara. Men det handlar då om att samhället inte kan ge tillräckligt bra stöd och råd till de här mammorna. Och det är egentligen det man borde angripa och inte själva amningsrekommendationen. För som sagt, jag tror att de allra flesta mammor har någon sorts inneboende vilja att man vill kunna vara tillräcklig för sitt barn. Man vill kunna liksom föda sitt barn och ta hand om det och ge det liksom av sin egen kropp. Mm. Och där tror jag att vi i vårt moderna samhälle så är det ju mycket som är losskopplat liksom från hur människan levde på ett mer ursprungligt vis när vi fortfarande var jägare och samlare i Afrika. Mm. Mm. Men det finns ändå vissa grundläggande saker där vi är väldigt stenålder. Så just det hur man liksom är gravid, man föder sitt barn och man ammar sitt barn. Där är man liksom verkligen till sina grundfunktioner hur vi fungerar som en biologisk varelse.
Jag tror att man, om man skulle titta på de här det kan finnas så mycket komplicerade saker och det är olika folk och människor. Men om man ska ta det, blir väldigt generella nu. Och så tänker man, så kom, vad kan man förvänta sig då när man, för det första exempel, det kan ta några dagar när mjölken rinner till. Är det en sanning eller en myt?
Ja, så här, att man har mjölk i brösten redan från första stunden efter förlossningen. Men det man har då är det som kallas för råmjölk, eller kolostrum på fint läkarspråk. Och det är en särskild sorts mjölk som man har i brösten redan innan bebisen är född. Men ofta läcker man när man är gravid. Man kan vakna i en liten pöl i sängen på natten. Och den här råmjölken, den har en väldigt speciell komposition. Den är otroligt proteinrik och framförallt är det mycket antikroppar som finns i den där. Och den är jätteviktig för bebisen att få i sig. Och den är också väldigt energirik. Dessutom är det så att en nyfödd bebis har en magsäcksstorlek på ungefär 5 ml. Det är alltså en tesked.
Ja.
Så att även om man bara får ut några droppar ur bröstet så är det en ganska stor andel av den här teskeden som är bebisens
mag. Det var en nyhet för mig att det var så litet. Man, det är verkligen lite sprängstoff för mig. För ibland tycker jag att de matar jättemycket bebisar.
Så att de allra första dygnen, det första dygnet och kanske andra, tredje dygnet, då behöver bebisen i ärlighetens namn oftast inte några jättestora mängder. Och det finns som sagt den här råmjölken i brösten som är jätteenergirik. Så att en bebis som har mått bra efter förlossningen, den klarar sig oftast på den där råmjölken då. Men det som behövs är att man måste få chans att amma och amma mycket. Så att man, bebisens första vakenperiod som oftast varar ungefär kanske 2 timmar efter förlossningen. Får man till en amning under den perioden, då har man minskat risken för alla framtida amningsproblem ganska så avsevärt enligt forskning som har gjorts på Karolinska. Ja,
wow.
Så är det. Så att nästan allting man kan råka ut för sen då har man minskat risken för. Och sen är det såklart så att det är inte alla som kan få till amning under de där första 2 timmarna. Nej. Kanske för att bebisen är alldeles för trött och slut efter förlossningen. Mamman är alldeles för trött och slut. Eller det blev ett akut kejsarsnitt så mamman blev sövd. Då får man försöka ta igen det där senare. Och då har man ju kanske lite brantare uppförsbacke. Men det är inte på något vis
kört. Jag hade akut kejsarsnitt och det gick bra för mig.
Ja, men då kan det ta lite längre tid. Och sen är det ju då så att den, som sagt, den så kallade mogna mjölken då, den som är det som ser ut som komjölk då, som man köper, som är vit i färgen och den börjar produceras när moderkakan har lossnat. Då skickas det signaler till kroppen om att börja göra mjölk.
Ja, okay.
Och det tar minst, skulle jag säga, 2 dygn att få igång den mogna mjölken. Ibland kan det vara flera dygn. Mm. Och har man då fött med kejsarsnitt, då tar det oftast lite längre tid. Just därför att man kanske inte fick börja amma lika snabbt efter förlossningen. Och överhuvudtaget då så har det ju varit en större kris för kroppen då att genomgå den här ganska stora operationen som ett kejsarsnitt ändå innebär.
Ja.
Så det kan ta kanske upp till 5 dagar. Men de allra flesta bebisar föds med ganska goda energiförråd och klarar av att vänta på att den här mjölken kommer. Men det viktiga är ju då att bebisen får chans att suga igång mjölken ordentligt. Att den får amma så mycket den bara klarar och orkar. Därför att ju mer och intensivare man ammar de första dagarna, desto snabbare kommer ju mjölken. Och det här är en väldigt skör process att få igång amningen. Som lätt kan störas av en massa faktorer utifrån. Till exempel att mamma och bebis inte får vara nära varandra. Att man blir separerad av olika anledningar. Av medicinska skäl eller av att förr i tiden då så fick ju bebisar ligga i plastbaljor och i barnsalar. Och
det kommer jag ihåg när jag var BB för 20 år sedan och då var det så.
Ja. Och allt sånt där försvårar ju famningsstarten såklart. Och sen såklart då finns det ju tillfällen när bebisen behöver få mat snabbare än vad mamman kan ge. Man behöver tillmata med ersättning för att det är livräddande helt enkelt.
Men när är det? För jag tycker att det är väldigt mycket ersättning överallt. Och då tänker jag liksom, för det är ju svårt att fatta det här med 5 ml magsäck. Det var ju helt nyhet för mig kan jag säga. Jag tror folk tror liksom att barn behöver mera mat än man, eller bebisar ska säga
full. Och 5 milliliter ska jag säga, det är det första dygnet.
Ja, men sen då, de här vecka senare
till exempel. Ja, efter en vecka så är det ungefär 50 milliliter, ja, så okay. Magsäcksstorleken ökar ganska snabbt då, de första dagarna. Men som sagt, det här första dygnet då efter förlossningen, när man ammar för första gången och så, att då är det verkligen inte mycket som behövs. Nej.
Och sen så, och när mjölken, och även om inte mjölken har kommit då, för det märker man ju, så kan man ändå hålla på att amma.
Ja, alltså det är ju råmjölk som kommer.
Det kommer i alla fall någonting.
Ja, råmjölk hela tiden. Det där. Och det finns som sagt redan när man är gravid. Och även om man bara kan handmjölka ur ett par droppar på en liten sked och ge till sin bebis för att den kanske inte, den är för trött för att den inte orkar suga själv, så är ju det otroligt viktigt och energirikt. Ja. Och det är också någonting som vi gärna pratar om, att uppmuntra mammor till att om man behöver tillmata sin bebis på BB för att den har lågt blodsocker eller någonting, att åtminstone försöka handmjölka ur lite.
Ja.
Kan man klämma ur sig en tesked råmjölk, då är ju det en femtedel av bebisens magvolym.
Det är sant.
Och plus att det då stimulerar ju också mjölkbildningen att man får ut mjölk. För det är ju så det funkar med amning, att ju mer mjölk som lämnar bröstet, desto mer stimuleras kroppen att göra mer.
Mm, precis.
Så att,
det här är ju väldigt, det här är en balansgång som är väldigt svår för man, och då, som du säger, så handlar det om kunskap ju, att man fattar liksom hur mycket de egentligen måste ha kanske inte, och hur det funkar, och att, för det är ju så tätt kopplat till man har en uppfattning om att nej, men jag klarar inte, det blir inte mer än så här, och mitt barn måste ha mat, det här att man måste ge mera, och så tänker man inte på att, eller vet kanske inte, att det här kommer liksom att, kanske inte samband, men åtminstone att försvåra amning.
Ja.
Och så kommer man liksom ett spiral, en ond spiral på något vis med det här. Så hamnar man på ett ställe där det sänder, man bara lägger ner liksom, och kör.
Tyvärr är det ju så att vi lever i en tid där många mammor tvivlar på att deras kroppar är kompetenta att utföra olika saker. Man kanske har svårt att bli gravid. Till slut får man göra IVF. Ja, då har man redan där fått ett kvitto på att kroppen inte funkar helt 100%.
Och även om man inte tänker så, så kanske det finns undermedvetet.
Det finns absolut undermedvetet att man känner att jag har min kropp klar, inte ens av det här enkla.
Mm.
Och det vet jag många mammor som har haft svårt att bli gravida, att de liksom anklagar sig själva för att vara dåliga kvinnor för att de... Ja, inte, man tycker att inte ens det här som borde vara det mest naturliga i världen, att kunna bli gravid och få avkomma, inte ens det kan jag göra liksom. Och sen är det klart så att en förlossning, om det inte blir som man har tänkt sig, det kanske blir jättemycket jobbigare och svårare, kanske till och med sluta med ett kejsarsnitt, att då känner man också att oj, jag är inte ens det här klarade jag av, och hade vi levt på stenåldern, då hade min bebis dött, eller bara för kanske 100-150 år sedan hade min bebis dött, och jag är minsann inte tillräckligt bra som mamma. Så det är så lätt att man hela tiden nedvärderar sig själv och börjar misstro sin kropp. Och då om man liksom har det mindsetet, då är det ju också jättelätt att börja tvivla på sin förmåga att amma. Och amning är ju lite klurigt där, för att man ser ju inte hur mycket bebisen får i sig.
Nej, just
det. Det är ju liksom dolt. Man ser att bebisen suger på bröstet. Man kan se möjligtvis att bebisen sväljer och klunkar. Man kan känna kanske att en utdrivningsreflex går igång. Men då ska man ju också veta hur det fungerar och kunna titta efter de här tecknena. Så att det vi brukar säga är att det viktigaste att titta på, det är ju hur mycket bebisen kissar och bajsar. För allt som kommer in måste ju också komma ut.
Mm.
Så att ser man då att bebisen kissar och bajsar tillräckligt mycket då, enligt vad man vill, då har ju bebisen fått i sig tillräckligt.
Ja, tydligen.
Ja, och sen såklart är viktuppgången.
Men det här med vikten då, de går ner i vikt mycket. Så det
är ju, precis, och alla bebisar nästan går ju ner i vikt lite de första dagarna. Därför att men det är en otrolig kraftansträngning att födas och komma ut. Och det blir kallt och man måste helt plötsligt värma sig själv. Bebisen gör av med massa energi på det. Och så tar det ju då några dagar innan amningen kommer igång. Och magsäcken är liten i början, så att de kan inte äta så mycket. Men så blir det ju liksom bättre och bättre och sådär. Och så börjar ju bebisen då, den är ofta ner och vänder på någon vikt, och så börjar den gå upp. Och då brukar man ju säga att bebisar ska ha minst 2 veckor, kanske till och med upp till 3 veckor på sig att nå sin födelsevikt igen. Mm. Och det man får titta då på, det är som sagt hur kissar och bajsar om, hur verkar allmäntillståndet vara, verkar bebisen pigg och nöjd. Det man är rädd för då, det är en bebis som är slö. Att den är så trött att den inte orkar amma.
Ja.
Men om bebisen är liksom pigg och vaken och orkar skrika och liksom vara med och sådär. Då är det bra liksom. Då är det ett bra tecken.
Men hur, om man tänker, precis, för det här är jättebra att tänka på. För en del, jag tror en del har en överdriven rädsla för att de är hungriga. Att de är hungriga. Att barn ska vara hungriga, det går, liksom, det går bort liksom. Ja. Det kan man inte stå ut med att tänka, tror jag. Och då tänker jag så här, men hur ofta ska man känna att det är okej, till exempel om någon gnyr och vill ha mat, vad ska jag säga, varje timme.
Ja.
Är det okej? Okay? Eller är det fel då?
Nej, det är alltså grejen är den också att vi har någon sorts föreställning i vårt samhälle som lever kvar, tror jag, från liksom på något vis paret Myrdals dagar när allting skulle liksom ordnas i samhället och alla skulle vara så nyttiga individer, att bebisar ska amma var fjärde timme
till och med. Så var det för mig när jag var,
ja, till och med fanns, alltså det här är ju helt hemskt att tänka på, men det fanns alltså ett påbjudet schema att alla Sveriges bebisar skulle ammas klockan 6 på morgonen, klockan 10 på förmiddagen, 2, klockan 18 och klockan 22, och sen skulle man ha ett längre pass ända till 6 på morgonen. Och det här, kan ni tänka er ett samhälle där klockan 6 på morgonen, då skulle helt plötsligt alla mödrar i hela Sveriges land sätta sig samtidigt och amma. Och sen fick man inte amma förrän klockan 10 igen.
Nej.
Och det, alltså,
det är fruktansvärt.
Alla som, som kan någonting om amning, de fattar att det här var ju helt uppåt väggarna. Och även om man vet det idag så ligger det här ändå kvar. Att bebisar, vill de amma varje timme, då måste något vara fel. Ja. Därför att för fjärde timme är väl det som borde vara normen. Ja. Fastän, och det finns bebisar som ammar så sällan, men det ska säga, det är extremt ovanligt.
Jag tror att folk tänker nog inte var fjärde timme, men de kanske tänker 2 timmar borde det väl ändå gå. Ja. Och då tänker de, är det varje timme, då kan det, då, jag tror att man drar slutsatsen att då får de inte i sig tillräckligt med mat.
Nej. Men grejen med amning är att det, är liksom, det viktiga är på något vis att hålla sin bebis nöjd. Och det, amning är inte bara mat heller. Det finns bebisar som de tycker att bröstet är liksom bästa, the place to be. Det är där de vill vara och tillbringa hela sin vakna tid. Och det luktar gott därför man har en massa doftkörtlar runt brösten som bebisen gillar att känna doften av. Det är varmt och det är gosigt. Och de älskar ju att suga på saker. Den orala stimulansen för en bebis, det är så de upptäcker världen. Att ligga vid bröstet och få vara där och slicka och liksom känna. Det är ju det, är liksom, det, är det bästa de vet. Så att det behöver ju inte vara så att de nödvändigtvis är hungriga bara för att de vill vara vid bröstet mycket. Nej. Utan det är ju där en bebis gillar att vara. Och man har också sett att hud mot hudkontakt eller att man liksom är kropp mot kropp är också väldigt fördelaktigt för bebisar. Att de liksom, synapser i hjärnan utvecklas via liksom kroppskontakt. Och att därför så vill ju bebisar vara nära.
Ja, vill vara nära, precis.
Och bebisar vill bli burna. De vill vara liksom nära. Och det är ju också, om vi tittar på våra närmsta släktingar bland andra primater, så ser man ju där att, att nyfödda som apbebisar, de är ju burna hela dygnet runt. Liksom. De klänger ju sig fast själva.
Ja, men vi vill lite fokusera på det här med att barnen ska ha mat, att de är hungriga, att man liksom någonstans känner en stress över det. Att man, om de då gör ifrån sig att de, man kan känna en tillfredsställelse när de får så mycket mat så de somnar i flera timmar. Känner att nu har vi äntligen har det bra. Och då är det egentligen inget fel med det andra. Det här är lite svårt alltså det här, för det blir så känsligt. Det är inte lätt alltså. Det här är inte lätt. Jag känner verkligen, för jag känner flera som, och framförallt för jag har mycket kunder här som har nya bebisar här och snackar mycket om det här. Och då tänker jag, jag förstår att det är många som har väldigt svårt att lita på att allt är okej i allmänhet.
Nej.
Man har väldigt stress för det. Det
är jag tror att en annan sak också som jag skulle vilja nämna då, som jag tror är viktig, det är också att titta på vilken typ av digivare vi människor är. Nu låter jag väldigt biologisk här, men det finns, naturen har skapat lite olika strategier för det här med, för däggdjur då.
Mm.
Och det mest extrema som jag känner till, det är väl till exempel kaniner. De ammar bara ett fåtal gånger per dygn, så lämnar de sina ungar i boet och så ger de sig av därifrån, och där sitter ungarna och trycker. Kaniner har otroligt fet mjölk och den är liksom gjord för att de här ska kunna amma ett fåtal gånger per dygn och ändå få tillräckligt med energi för att klara sig en lång tid och sitta ensamma i mörkret och trycka i kaninhålan tills mamma kommer tillbaka. Vi människor, vi är istället gjorda för det som kallas för kontinuerlig digivning. Vi har en otroligt laktosrik mjölk, alltså mycket kolhydrat. Och vi behöver äta lite ofta. Och det behövs också för att våra stora hjärnor ska kunna hålla en gång bra och utvecklas bra. Att vi behöver ha en hög och jämn blodsockernivå. Och så det är egentligen det, så att säga, det normala för oss är att amma lite men ofta. Man ska inte äta ett par stora rejäla skråmål om dagen, utan det är liksom det här lite men ofta som egentligen borde vara normen. Sen kan jag förstå att de flesta mammor idag tycker att det är lite opraktiskt att amma en gång i halvtimmen. Men för en bebis så skulle det egentligen kanske vara bättre att amma
så,
lite.
Ja, men precis. Och då tänker jag så här att det här tror jag är bra för många att höra liksom, att man, att målet behöver inte vara att de ska få, att de ska till synes vara så nöjda som sover en halv dag. Nej. Utan det i sig behöver inte vara ett mål. Nej. Utan det är helt okej att de, liksom, de känner sig, de vill tillbaka ofta till det här bröstet. Och att det inte innebär att man inte har mjölk.
Nej,
det är inte ett likhetstecken mellan de två grejerna.
Nej, precis. Och sen så tror jag också det här att ett problem också är ju att mammor som, eller pappor då, som har givit ersättning till sina barn, de ser ju oftast en annan reaktionen man får när man ammar. Och eftersom ersättningen är gjort på komjölk och innehåller en lite annan sammansättning då än vad människomjölk är, så blir de flesta bebisar lite mer däckade på ersättning, vilket gör att de ofta sover en längre period. Och det tolkar man ju då lätt som att jaha, nu blev min bebis nöjdare och den sov längre. Ja. Och då tar man det som ett gott tecken på att ersättningen är bra och min egen mjölk är inte så bra. Ja. Men det som har hänt är ju som sagt att bebisen oftast har liksom drabbats lite av vad man kan kalla för paltkoma. De har liksom fått i sig så mycket och kroppen behöver göra av med så mycket energi på att smälta den här maten som är lite jobbigare för bebisen att ta hand om.
Ja.
Och då helt enkelt måste den sova för att medan den gör den här matsmältningen. Så att det behöver inte vara ett tecken på att den här maten är mer mättande eller liksom bättre, förstår du?
Ja, jag förstår precis vad du säger. Och då tänker jag så här, det här är ju, nu blir jag, får jag så här lite ont i magen. För att jag har väldigt många, jag känner en väldigt kär vän till mig som kör mycket ersättning nu. Och jag förstår precis varför, jag fattar verkligen. Och då tänker man så här, men om det här nu är en kunskap man kan få sig, nu fick jag reda på också hur det här funkade. Då måste man ju få lite, alltså det här när man har... Kan man vända det? Alltså kan man, det är så väldigt mycket kopplat till hur bra mamma man är. Men fan allt. Är inte det skitjobbigt?
Jag menar, nej, och det är ju egentligen hemskt. För att
visst blir det hemskt?
Mammaskapet sitter ju verkligen inte i amningen.
Nej, men verkligen
och
inte.
Vi säger, alltså från vår förening är vi väldigt tydliga med att vi stöttar ju varje mamma i vad hennes val än är.
Ja.
Och vill en mamma gärna ersättningsmata helt därför att hon inte vill amma. Eller man vill ersättningsmata delvis för att man tycker att det är praktiskt.
Ja.
Av olika anledningar. Så det är vi ju liksom helt fine med. Det viktiga tycker vi, det är att varje mamma ska ha rätt att göra ett informerat val.
Ja, det
att hon ska ha tillräckligt mycket kunskap om hur saker och ting fungerar och kunna välja det hon vill, inte det hon tvingas till.
Eller av inte visst det bättre.
Nej, precis. Nej, inte visst det bättre eller det man tvingas till av att någonting som man ville inte fungerar och man inte får tillräckligt med hjälp och stöd att lösa det.
Nej, precis.
Så att jag tycker alla ska absolut göra som de tycker att de vill.
Men informerade idag, val.
Precis, men idag så är det inte så att alla mammor kan inte göra som de vill. Därför att de får inte det stöd och den hjälp de behöver. Och har inte den kunskap de behöver. Men det ser jag att det är liksom en del av stödet att man får tillgång till kunskap
precis.
Hur saker och ting hänger.
Ja, men för det är mycket därför du är här. För att jag kommer att ha samtal sen med mamma bara, som bara berättar hur det var för dem.
Mm.
Alltså en upplevelse hur det var för dem. Så att andra kan få spegla sig och få höra hur. För det jag känner att den här podden ska vara. Att man ska, det är som mammagrupperna som kommer sen. Man träffas och pratar om hur man har det.
Mm.
Och alla har ju barn i samma fas. Man pratar om det som pågår. Och det är det som är meningen. Att man ska kunna lyssna in på andra samtal. Men jag känner att här vill jag verkligen ha in dig. För jag känner att det finns väldigt mycket okunskap.
Mm.
Och jag vill verkligen kunna servera lite mer kunskap. Här. Och nu har det gått en halvtimme, men vi ska snacka vidare du och jag. Jag ska bara ta och avsluta det här segmentet så att man kan gå och göra något annat, de här som lyssnar, och komma tillbaka och trycka på play på nästa segment sen, så ska vi göra.
Ja.
Så kommer jag stänga av här och så kommer du och jag fortsätta på nästa. Och då så gör jag det helt enkelt. Så enkelt får det bli.
Mm.